Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Avsnitt 8, välkommen Petter Magnusson.
Hallon, hallon.
Hallon, hallon, hallon. Kan vi inte dra bara lite kort? Vad din mamma brukar säga, hallon, hallon.
Ja, och Ingrids karaktär som man för släkten som Anke Lidén gör. Jag löver det på henne. Ja.
Var kommer detta från?
Det får du ringa min mamma och fråga.
Ja, alltså det är en till skruv. Man har skruvat till hallå, hallå.
Så att det blir ja, hallon, hallon. Jag tror inte man behöver liksom göra något större nummer av det än så. Nej. Jag tror att det är ganska enkelt.
Det är jävligt fint på något sätt.
Ja.
Vi kör det en gång till.
Okay.
Avsnitt 8, välkommen Petter Magnusson.
Hallon, hallon.
Ja, jag gillar det. Jag gillar det. Ja.
Jag var 20 år, Martin, och skulle sova över hos en tjej.
Ja.
Och vi var tillsammans, hade varit ihop några veckor, tror jag. Och sen så hade hon en sån här familj som var som en tampongreklam på 90-talet. Det var så himla liksom perfekt på alla plan.
Var det så att tampongreklamerna var?
Nej, det tror jag inte, men det lät kul att säga.
Aha, jag fattar. Nej, men jag kan tänka mig att allt är så rent för att man vill signalera att här sugs liksom all skit upp och ingen fläck någonstans.
Via då? Via kollor, vad heter det? Sådär, tvättmedelsreklam kanske.
Så var det, ja, just det.
Väldigt vitt, tillrättalagt, medelklass, blonda barn.
Var befinner vi oss geografiskt nu?
En inte ofin närförort i Stockholm där husen är dyra.
Ja, jag fattar.
Någonstans i mitten på 90-talet. Och jag sitter där med den här familjen. Mammi, pappi och ett syskon. En brorsa till den här unga kvinnan som jag var tillsammans med. Vi var 20 år, hon och jag.
Är det första gången du träffar mammi, pappi?
Ja.
Ja.
Ja, han var också någon sån här superdirre. Mm. Och hon var något liknande. Och fortfarande till denna dag skulle jag vilja påstå så känner jag på ett liknande sätt när man träffar flickvänners föräldrar, om de är av den sorten att de inte har någon sån här särskild personlighet där allting går ut på att man ska följa mallen och vara så framgångsrik inom den som möjligt. Förstår du vad jag menar? Det finns liksom ingenting som sticker ut, finns inga taggar, allting är bara strömlinjeformat och framgångsrikt. Då har jag noterat om mig själv att jag blir väldigt nervös. Jag känner mig som en elefant i en Kostaboda butik. Jag är rädd att så fort jag rör mig kommer någonting gå sönder här. För att jag kan liksom inte, jag har aldrig varit bra på att passa in i det där.
Nej, fattar.
När man bara ska spela med reglerna. Jag klarar inte riktigt det.
Ja, men du kliver in och så ser du, här är en mall. Här vet jag direkt vad som förväntas av mig.
Ja.
Och jag kommer aldrig kunna uppfylla det.
Nej, eller framförallt, jag vill inte uppfylla det. Eller en del av mig vill ju det. För jag vill att de ska tycka om mig och respektera mig. Men jag vill redan då så ville jag så himla ogärna vara det där. Jag hade liksom inte fått tag i vad och varför. Jag kände väl någonstans att det här är inte jag. Och då känner man att man ljuger lite när man ändå försöker tillfredsställa den delen av sig själv för att imponera på någon annan.
Ja.
Och så var just vid den här middagen och så allting var så extremt. Det är så fruktansvärt måttfullt allting. Mm. Jag minns att hela middagen gick ut på att de skickade smör och potatis för varandra och sa typ, jag älskar dig varenda gång.
varenda gång de
skickade. En tallrik bytte hand.
Ja.
Så, mammi, kan jag få potatisen? Älskar dig. Och så kom potatisen så här, tack älskling. Älskar dig. Och sen så breddes det kanske någon liten smörgås till brödet och sen så hälldes det på lite mer vin. Ja, och så dripp. Älskar dig. Och jag blev helt, det kändes som att vara med i en David Lynch-film. Jag kände att, jag minns att tänkte att vad förväntas nu? Ska jag, för jag älskar ju inte någon här. Och man blir så otroligt nervös. För jag tänker också att det kanske var... För jag minns att jag tänkte... Eller så tänker jag nu att det var som en enda blåsning. För att det var så sjukt beteende, tyckte jag. Efter middagen så gick vi... Och jag skulle sova över då med min flickvän i ett sovrum som låg vägg i vägg med hennes föräldrar. Jag minns inte hur det var exakt, men jag tror att det här liksom kom spontant. Så jag hade inte med mig några grejer. Jag får låna en pyjamas av pappan. Och hamnar inne i badrummet och borstar tänderna bredvid honom.
Ja.
Och bara den känslan.
Dubbla handfat är det ju.
Dubbla handfat med sån här spegel över hela badrummet som det var på 80-90-talet. Som är lite mörkad. I en sån här blå...
Rökfärgad spegel.
Exakt, rökfärgad med en sån här ljusblå pyjamas. Och jag står och borstar tänderna och liksom ler in mot honom i spegeln samtidigt. Sådär.
Är det så här pyjamas med knäppning?
Precis, ja. Precis. Och pyjamas har jag, det jag inte haft sedan jag var 4 kanske.
Nej, då var det någon spindelmann grej. Det här var liksom något annat. Ja.
Exakt. Ja.
Ja, då ler du mot pappi där i spegeln.
Star Wars på den.
Och då plötsligt hör du dig själv säga, jag älskar dig.
Typ. Nej men och sen var samtalen var det så här binära frågor. Jaha, vad jobbar du med? Vad pluggar du? Vad gör din mamma och pappa? Och vad har du för ambitioner i livet och så där? Och det är väl något med det också som liksom inte kommer åt någonting om vem man är. Man tänker det finns liksom inget genuint intresse om vad jag är. Sen den här relationen höll ju inte så där rasande länge som du förstår heller. Men, och jag tänker det här är ju också den typen av människor som sen fortsätter på den här stigen forever. De spelar golf och är intresserade av vin. Mm. Vi pratade om vin förut, vilken typ av människor som är, påstår sig vara intresserade av vin. För vi hävdar att man kan inte vara intresserad av vin. Det går inte.
Nej.
Du kan inte ha det som ett intresse.
Nej.
Det är orimligt. Ett starkt minne, jag tänkte på det inför dagens möte med dig här, att... Vad det säger mig, det vet jag inte. Och det är verkligen inte bara positivt. För det hade varit mycket bättre och lättare om jag kunde spela med där. Och bli liksom omtyckt, så de sa till mig. Eller så de sa till andra och till varandra efteråt. Så här, gud vilken härlig, okomplicerad, bekymmersfri, charmerande ung man Peter var. Men det tror jag inte de sa. Jag tror de sa, det är någonting med honom som inte stämmer.
Jag tänker på situationen, det finns lite olika vägar att gå. Nu är du ju då ung, men du är ändå 20. Ett sätt är ju att liksom då agera mer vuxet än vad man är och kanske ställa mycket frågor till föräldrarna. Jag vet att du sitter i lite olika styrelser, Hans. Hur fungerar det egentligen? Då skulle jag bli skitglad. Räcker med en fråga.
Du hade ju varit suverän. Du var nog suverän på det.
Ja, men sånt där var jag ganska bra på. Och så babblar han på och så ställer man lite följdfrågor och så är det som att man är jättekunnig och intresserad fast man har bara varit slängt ur sig en artig fråga. Andra som man kan få för sig ibland är att man känner för att vänta, det här, den typen av tugg som förväntas nu, det är inte riktigt jag. Så jag väljer andra vägen, jag väljer det motsatta. Och det brukar inte funka så bra, det är mer någon liksom trotsgrej som jag kan ha testat någon gång. Jaha, vad spännande, så när grät du senast, Hans? Alltså att man går på någon annan väg.
Jo, men den vägen kanske jag skulle gå idag. Ja. Men det självförtroendet fanns inte vid den tiden och jag kanske inte, man kanske inte ens hade kommit på att man kan gå en helt annan väg. Jag tror inte liksom att, eller jag tror inte att jag vid den tiden hade fattat att det gick.
Nej.
Men det är nog kanske den frågan man skulle ställa, eller jag skulle kunna ställa idag. Hur djupt älskar ni varann? Hans och Tintin.
Exakt.
Alltså på ett vänligt sätt, det låter ju hostilt. Och att man vill, men alltså att man försöker nå någonstans som är liksom intressant på riktigt att prata om.
Ja, och då skulle man kunna göra det också lite mildare. Alltså... När jag ser på min framtid, då skulle jag verkligen vilja ha det som ni har varit ihop länge. Så här, hur får man då funka? Alltså det skulle kunna finnas lite beröm i det.
Absolut.
Som fick dem öppna upp mer kanske.
Jag var på en annan liknande middag för inte så länge sedan med ett annat ex jag hade. Där ingen sa någonting egentligen, förutom korta fraser om väder och någonting om att såsen var god och sådär. Pappan i familjen pratade överhuvudtaget inte. Han sa ingenting om man inte var absolut tvungen. Om det var något logistiskt som måste lösas. Nej, mjölken står på mellanhyllan. Och det blir man ju otroligt otrygg av. Och det här finns det liksom inte plats för att skoja upp det och skapa en bra stämning. För att när någon inte pratar, det är ju... Det är mitt värsta. Det finns bara ett sätt att hantera det. Det är att sluta prata själv. Men det blir ju sinnessjukt om man träffar föräldrar första gången och sitter helt knäpptyst.
Det blir så stelt så att...
Ja. Men det finns de som inte tycker att det är stelt. Det finns de som, har jag lärt mig, faktiskt inte har ett behov att prata.
Nej, verkligen. Och det, ibland kan det ju vara extremt njutningsfullt om det är någon man känner väl. Mm. Alltså om du är hos någons föräldrar och du känner dem väl och har pratat i flera år. Mm. Och så ska det liksom inte snackas hela tiden när man är där. Det är ju underbart, tycker jag.
Jo.
Det är ju så vilsamt. Mm. Kanske för att, ja.
Men man kanske, om man träffas första gången en flickväns nya föräldrar, kanske man tycker det är trevligt att åtminstone byta namn eller någonting.
Ja. Att träffa någons föräldrar, det är ju fortfarande något. Mm. Fast man är i den här höga åldern.
Mm. Hög kan du vara själv.
Nej, men jag menar, det är ju fortfarande... Nästa gång man gör det så kommer det ändå vara någonting. Det kommer ju finnas en laddning i den situationen. Mm. Eller är det bara så här, nu tar vi det ett steg vidare. Nu ska du, det kanske är det som är laddningen.
Ja, men det är väl klart att om det finns i farans riktning så att säga att man ska vara tillsammans. Nej, men om man har en förhoppning om att det här ska faktiskt leda till någonting. Det är väl klart att det är viktigt att livet blir enklare om man tycker om föräldrarna och om de tycker om en.
Ja, ja, så önskan är ju densamma. Här vill jag passa in. Du har fått in lite olika frågor och resonemang från folk som har lyssnat på oss. Mm. En väldigt explicit grej som jag fick här i veckan var en fråga om när det är okej att börja dejta en kompis ex. Och sen så lades liksom texten inte ut mer, men jag förstod det som att det här var något som lyssnaren i fråga kanske var trasslar med just nu. Mm. Vad säger du om det? Är det ens okej?
Ja, absolut. Mm. Det kan ju vara känsligt, men det går inte att svara generellt på det. Förhoppningsvis har man tillräckligt känsliga antenner för att känna av. Mm. Men, och det beror ju på vad relationen är mellan dem idag och så vidare. Jag tror att det skulle bli, även om du och din exfru har en jättefin relation idag och den har liksom saker har lagt sig efter skilsmässa och ni är nära vänner. Jag tror det skulle bli konstigt om jag började dejta henne.
Ja. Förmodligen mycket kopplat till att vi också har en familj tillsammans. Då kommer du också in i barnens liv som mammas nya kille.
Ja.
Vem är mammas nya kille? Men det är han pappa har en podd med. Okej, okay. Det blir liksom för... Men det är nog kopplat till dig. Om vi säger att det inte fanns barn och så var det bara ett ex som är liksom, då till slut 5 år tillbaka i tiden. Mm. Är det inte så att det är... Jag skulle nog säga att jag tycker att det är lite kopplat till hur starka känslorna är.
Ja, men jag vill bara säga också att det du sa där, det är inte heller helt sant. För om jag träffade din exfru och vi blev kära varandra och vi verkligen ville vara med varandra, då hade vi löst det där.
Ja, det hade vi.
Och
såklart.
Då hade jag velat gå in där i din och hänga med dina barn. Så hade det fått bli. Och jag tror liksom att det hade varit löst sig kanon.
Men nu ändrar jag mig helt och hållet. Ja, nu tänker jag att det kanske... hade varit som en jävla dröm bara.
Ja.
Fan vad kul.
Ja, absolut. De hade ju hängt här, dina barn.
Ja.
Hemma hos mig nu.
Ja.
Jag vet, det är bara en liten ovan tanke kanske.
Ja. Men där om vi börjat hänga här, då hade det ju ofta varit lite mer städat hemma hos mig. Det hade också varit nice.
Ja, ja. Men var 17, alltså till att börja med, om alltså ex-partner, om det fortfarande finns starka känslor, då är det nog jävligt svårt. Mm. För då kommer ju någon bli sårad. Och då tänker jag att man kanske ska försöka att inte göra det.
Ja, men det tänker jag kanske goes without saying lite. Att det måste ju vara helt avslutat. Men sen tänker jag också att det är renare om man är lite försiktig och tänker så här. Okej, jag ger mig in i det här för att jag känner så starkt för honom eller henne. Så att jag tror att det kan bli något. Om jag skulle börja liksom så här slarvligga lite med något ex till dig. Det känns ju väldigt onödigt. Det är ju för nära.
Apropå vilket ex. Men ja, ja, sant. Absolut.
Nej, men då blir det liksom lite slarvigt och trassligt, onödan och respektlöst på något sätt.
Absolut.
Men
det kräver en extra försiktighet.
Ja.
Och en fin känslighet.
Men den riktiga kärleken växer inte på träd. Och tror man att den finns där och lurar, då ska man heller inte kanske sätta upp för hårda gränser för sig själv för att råka vara någon som tidigare varit tillsammans med en kompis till
det. Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag inte. Och ibland gör det ont när knoppar brister. Och
nu kändes det som att vi tog en lyssnarfråga här och hade ett svar på den, enligt oss då.
Ja. Ibland gör livet ont, och i bästa fall så kan man hantera det för att man är större än någonting och kan försöka se det från ett större perspektiv än de akuta känslor som drabbar en just när man får höra att fan, min kompis dejtar mitt ex. Det är jobbigt, men om exet är moget och hanterar det schysst och den här kompisen, så kanske det kan gå bra.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Det där var för att uppmärksamma er på att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Jag vill prata lite anknytningsteori.
Ja. Det känns som att vi borde gjort kanske avsnitt ett.
Ja, eller inte. För jag tänker att det leder ner till det på något sätt. Ja. Jag tänker att vi kanske inte är mogna att prata om det förrän nu. Vad vet jag. Men visst, kanske det. Och anknytningsteori som sådan, den känner väl många till, om inte alla. Och den är ju modern och en rådande teori som många relationscoacher och psykologer pratar om idag. Det är en teori. Man kan också vara emot, eller man kan också hävda att den är liksom, att det är en för stor förenkling av det mänskliga kynnet. Jag tycker själv att den är komplicerad.
Mm.
Men bara för att dra det lite snabbt då, vad det innebär. Och då vill jag understryka att det här säger jag då i min auktoritet som komiker.
Jag förstår. Ja.
Vi är ju inte psykoterapeuter någon av oss. Men principen är så som jag har lärt mig den då, ungefär som följande. Att man har, det finns två typer av anknytningsmodeller. Eller anknytningssätt. Och det ena är en trygg anknytning, det andra är en otrygg anknytning. Och den trygga anknytningen har ungefär 60-80% av befolkningen.
Beroende
på hur man mäter. Ja, lejonparten är trygga. Och det är väl därför folk kan vara ihop överhuvudtaget och inte har en podd. Och sen finns det, otrygg anknytningsmodell då. Och av de otrygga finns det två olika versioner. Det finns faktiskt tre, men den sista kan vi skita i. För den gäller folk som har vuxit upp under ganska starka trauman, kanske med missbrukare eller så.
Mm.
Så de kan vi lämna det här just nu. Men, och då finns det då otrygg ambivalent och det finns otrygg undvikande. Och så som jag har lärt mig då, jag är så rädd, återigen då, vi är rädd att låta slarvig här. För nu måste vi liksom sätta fingret på det som de säger att det handlar om. Men otrygg ambivalent innebär i korthet att man har ett förhållningssätt till sin partner där man öppnar sig väldigt snabbt och väldigt lätt för att prata om känslor. Man kan vara ofta rädd för att bli lämnad. Och man är ofta kanske oroligt lagd. Tvekar på partners kärlek. Och beter sig på ett sätt som partnern har varit svårt att förstå. Det kan ofta leda till att man avvisar direkt. När man själv inte känner sig tillräckligt älskad. Man är liksom väldigt känslig. Anknytningsmönstret är etablerat väldigt tidigt. I den här ambivalenta anknytningen så menar man att det sannolikt beror på att man fick oregelbunden bekräftelse av sina föräldrar. Man kanske blev tröstad, fint och varmt tröstad av sina föräldrar ibland, men ibland inte. Vilket då leder till att man...
Man kunde aldrig räkna med det. Man vet aldrig vad man ska få, så att säga.
Precis. Mm. Man visste inte. Det lilla barnet kunde aldrig vara säker på att få det den behövde. Och då utvecklar man strategier för detta. Man blir ambivalent av på. För det är det barnet lär sig fungerar. Att man uttrycker inte sina känslor och skriker hur som helst. För att det är inte säkert att det funkar. Utan man utvecklar andra teorier. Mm. Eller andra sätt.
Mm.
Och sen så har vi då den undvikande versionen. Den är på ett annat sätt, på många sätt motsatsen till den ambivalenta. Den är mer tankestyrd, har väldigt svårt att dela med sig av inre känslor. Det är framförallt i början av en relation. Det tar tid innan den kan öppna upp sig. Den kan förtrycka sina känslor till stor del och liksom försöka tänka sig till en romantisk relation. Det är tankarna som styr. Det kan man tänker att man liksom behöver inte mer. Man kanske inte behöver en partner, inbillar man sig. Eller det kan ju vara sant då. En sån person kan tenderar ofta till att ha mycket one night stands. Många kortvariga relationer, för det är enklare och för att det är väldigt jobbigt att komma nära. Teorin är då att detta kommer av att man som litet barn ofta, väldigt ofta blev avvisad av sina föräldrar. Kanske föräldrar som inte pallade med ett gråtande barn, som inte kunde hantera det, som istället för att trösta sa gråt inte. Gråt inte, Mattias. Föräldrar som inte kunde emotionellt tillgodose barnets behov. Vilket då leder till att det här barnet visar mindre känslor, inte gråter, de är tysta. För att ju mindre känslor de visar, ju mer närhet får de av föräldrarna. För då blir de liksom belönade med närhet, om de är enkla och tysta, typ.
Jag fattar. Och trygg anknytning är då helt enkelt trygg. Man är inte rädd för att komma nära en partner.
Nej, och man har sannolikt då haft en trygg barndom med föräldrar som har sett ens behov och tillgodosett dem hela vägen.
Men ytterst förenklat då, så om vi säger det vi talar om, alltså när vi talar om katt och mus, så beskrev du relationer där du har gjort slut och sen när hon har gått vidare så har du börjat jaga henne igen och så har du fått henne tillbaks och då vet du inte vad du ska göra med henne. Och skulle man då kunna säga att problemet där är så enkelt som att när du väl har fått henne tillbaks, ja, då måste du ju komma riktigt nära. Då är ni ju där. Och det är sista steget, där finns ett motstånd för dig då.
Precis.
För att du inte känner dig inte trygg med att verkligen knyta.
Jag vill inte prata om mig, men kanske.
Men jag tror det är högst igenkänningsbart
för väldigt många. Ja. Men det som, de här känslorna och de här strategierna, de är ju då djupt lagrade i det som kallas för känslominnet. Och det är ingenting man raderar som på en hårddisk. Det går liksom inte riktigt att bli av med det. Däremot så kan du lära dig att hantera det. Du kan lära dig nya strategier och lära känna dig själv i hur du ska bemöta dig själv och ditt agerande om du liksom får bättre koll på dina mönster. Men anknytningsmönstret som sådant är väldigt svårt att ändra på.
Jag tror dock att den terapiform som jag går i, som heter gestaltningsterapi eller symboldrama. Jag talar kort om det någon gång tidigare. Det går ju ut på att man sluter ögonen och med terapeutens hjälp så upplever du, kan man se någon barndom, men det kan också vara något annat som på något sätt förtydligar dina inre känslor. Målet med det är ju att på riktigt komma tillbaks och uppleva den gamla känslan från början. Och om du gör det, då kan du programmera om. Du kan inte programmera om genom att bara lära dig att den finns och förstå den. Men om du upplever den igen så är detta liksom en metod för att den får bubbla upp till ytan and vaporize. Då skulle du kunna bli av med den och faktiskt ändra ditt mönster.
Jag är tveksam.
Ja, det är inte jag. Jag tror på detta. Den lite allmänna medvetenheten kring anknytningsteorier är ganska ung, va? Jag vet att alla läste den här boken Hemligheten, det kanske är 15-20 år sedan.
Just det.
Då satte detta sig lite mer i folksjälen. Det första jag tänker på är faktiskt Anna Wahlgrens, den här 5-minuters-metoden, när man skulle lära sina barn somna. Den går ju då stick i stäv med detta, och det var väl också därför den blev kritiserad. Liksom.
Jag tänker stick i stäv med vad?
Nej, men den går ju ut på att man ska bara lägga ner barnet i sängen och inte plocka upp det och gå ut ur rummet.
Just det.
Och sen ska det få skrika en minut och sen går man in och säger hej, hej, jag är här. Sen går man ut igen. Alltså den måste ju, och det gör du ju med väldigt små barn som ska lära sig sova själv.
För att de ska lära sig få en riktigt fucked up anknytningsteori.
Exakt. Nej, men det känns ju som att det är precis, det känns som att det är ett tydligt exempel på något som skapar otrygg anknytning då.
Det var en psykolog som hette John Bowlby som utarbetade de här teorierna på 50-talet.
Ja.
Läser jag nu?
Ja, men ganska ungt ändå ju.
Ganska ungt. När dog Freud? 30-talet? tänker hela psykologin som disciplin i sig är ju rätt ung. Men det intressanta är nu då att jag tänker ju, vad har jag för anknytningsteori? Vem fan vet? Jag tycker att det finns väldigt mycket rimligt i anknytningsteorin. Men precis som med andra typer av funktionsnedsättningar, kan vi kalla det, som diagnoser, ADHD och så vidare, så tänker jag att det måste ju finnas ett spektrum här. Det är lite för lätt med man är antingen det eller det.
Mm.
Och det tror jag gäller det mesta i livet. Men vi har ju ett behov av att facka in saker. Du är sån och jag är si och du är så. För jag tänker att jag har säkert sannolikt en otrygg anknytningsmodell.
Mm.
Men vilken av dem då? Är ambivalent eller undvikande? Det är inte solklart. Och jag har gjort... jag pratade med min terapeut, han var inte så intresserad av det. Han tänkte att ja, det kan man ta reda på. Men jag tror han menar att det är just den här, det här behovet vi har av att liksom bara ta fasta på någonting och sen hänga upp sig på det. Och att det är liksom... Det kan lätt förenkla lite för mycket. Jag gjorde ett test innan tidigare idag. Mm. Finns det lite olika sådana sidor. Och enligt det här testet så hade jag en kanontrygg anknytning. Så jag tänkte antingen var det ett skittest eller så är hela teorin åt pipan. Det tror jag inte. Tester på internet ska man ju vara försiktig med. Ja,
jag tror inte heller den är åt pipan. Men jag tror som du att man kan naturligtvis befinna sig på spektrat i flera olika av de där facken. Samtidigt, för att kunna ta informationen till sig som lekman så behöver man också de där facken när man läser om det för att det ska vara begripligt. Ja. Liksom. Mm. Vi behöver ju något förenklat som ändå sätter fingret på något djupt rotat känslomässigt och gör det förståeligt för oss.
Fan, borde man ringa mamma och fråga om hon tröstade mig när jag var liten? Det kanske kan vara en nyckel, eller en ledtråd till anknytningsteorin. Och om hon inte gjorde det skulle hon säga det. Nej du Peter, det höll jag inte på med.
Nej. Ring och fråga henne.
Tycker du?
Har du ett minne av att hon tröstade dig?
Ja, men alltså, enligt modellen så gäller ju, så etableras ju som sagt anknytningsmönstret väldigt tidigt. Vid ett års ålder så är du, enligt teorin så är du, har du samma mönster, modell idag som vuxen som du har när du är ett, i princip. Det är liksom färdigbyggt då.
Ja, fan vad sorgligt. Alltså, jag kan inte gå hem och reparera något med mina barn.
Nej.
Alla som är över ett, det är klart.
Nej, det är tvärkört.
Det är ju starkt kaffe alltså.
Det är starkt kaffe. Så att, och vad jag har för minnen är ointressant, för vad som hände senare i livet, det är skitsamma.
Mm.
Det är klart att hon gjorde. Men det handlar ju om liksom över, ja, som sagt, under tidiga år och hur konsekvent det var.
Det är också problematiskt att man ju inte minns. Man har ingenting att ta på.
Nej, så hon kan säga vad fan som helst.
För 2 veckor sedan så ringde du upp min första stora kärlek Anna.
Mm.
Och runt det samtalet så berättade jag att hon var den första som jag hade sagt jag älskar dig till.
Mm.
Utöver mina föräldrar.
Mm.
Och då sa du kort bara, vadå sa du? Så ni, jag älskar dig till varandra hemma. Ja, hela tiden. Så, ja, det får vi prata mer om, sa du. Efter det avsnittet hade sänts ringde min syrra till mig. Och sa, du, jag hörde det där att vi sa, jag älskar dig. Det var det ju aldrig någon som sa.
Nej!
Jo.
Nej.
Och jag bara, men det gjorde vi väl. Men då kan jag också inse att, minns jag ett faktiskt tillfälle? Nej, det gör jag inte, för jag minns inte så mycket från ung ålder på det sättet.
Nej.
Men kan jag ha hittat på det bara?
Ja,
jag
älskar din mamma dig mycket mer än din syrra.
Så kan det vara. Så kan det vara. Nej, men de kan få kalla mig för älskar. Alltså, jag kan få hittat på det. Eller sa jag det till dem och de... Alltså, I don't know. Men jag kände mig helt säker på att så var det i mitt hem.
Mm.
Vi sa det till höger och vänster.
Mm.
Min syrra som levde i samma hem ringer och berättar kort, koncist, kallt att så var det inte. Det var det aldrig någon som sa.
Nej.
What do I know?
Min mamma sa I love you efter 2 glas vin.
Ja,
That's that.
Ja, det är ändå något.
Ja, kanske.
It's something.
Jag kommer ihåg att jag redan i tidig ålder sa, vad kan du säga? Ska vi prova att säga det på svenska?
Mm.
Men jag älskar... Du vet vad jag menar.
Oh.
Det var liksom något som var förklurigt med de där orden. Alltså, det gick inte att formulera.
Ta 2 glas till mamma så återkommer jag.
Börja med tyska.
Ja, ich lebe dich.
Nu ringer mamma bara snabbt och kollar om hon svarar. Ja. Om hon pussade på mig när jag var liten.
Älskar du din mamma?
Ja, det gör jag. Men,
kan inte du avsluta samtalet med att säga det?
Åh, oh, fy fan. Shit. Tycker du?
Ja, jag tycker det.
Okay.
Jag tycker det. Fan vad jag tycker det.
Okej, okay, ska se här. Nu är hon helt oförberedd. Så det här
ja,
kan...
förstås.
Tjenare,
tjenare. Hallå, du är bara en kortis. Ja, vi spelar in podd där, så du är med i podden nu.
Nej men gud.
Ja, nej, men, det är bara en snabb fråga. Ja. Tröstade du mig och tog hand om mig och tillgodosåg mina behov fram till jag var ett?
Fram till du var ett? Jag tror att jag pussade ihjäl dig.
Det gjorde du.
Ja, det gjorde jag.
Okej, okay. Men för jag tänkte, du hade ju tre barn. Kan det vara så att det var ändå jobbigt och mycket stök och att ibland så liksom fick man gråta
inte
lite?
Inte då, nej. Inte då, det var ju långt senare. Nej men gud, du var liten och rund och man kunde inte få onkelfester. Man kunde inte få nog av dig.
Vadå, inte, men senare, vad hände senare då?
Nej men senare blev det, då var det liksom tre barn. Nej, det var absolut ingenting när du var ett år.
Och då tog ni ett rambeslut att nu slutar vi trösta.
Nej, inte så. Nej, men det gjorde jag verkligen. Herregud, jag ska träffa Pippi nu. Jag kan fråga henne.
Ja, fråga Pippi. All right. Ja, men då, så det var bara den frågan jag hade.
Ja, du var bedårande.
Ja, tack. Du.
Ja.
Jag älskar dig.
Vet du, det gör jag med. Jag älskar dig.
Okej. Okay. Ja, men då, tack.
Alltid gjort. Underbart att höra.
Ja,
vad glad jag blir.
Ja.
Vad det värmer.
Ja. Detsamma.
Detsamma. Puss.
Puss.
Hej.
Hej. Ja.
Men du menar alltså... Du säger till mig att det här säger inte ni till varandra.
Nej.
Har typ aldrig gjort.
Nej, knappt.
Alltså det blev ju lite som att... Och nu ska jag inte vara... Jag ställer inga krav på henne för vi är så pass vuxna också. Ni är ju två vuxna som pratar nu.
Mm.
Och det blev ju helt förlösande för henne att du sa det.
Mm.
Jag känner inte alls att hon kände sig tvingad att svara för att du hade sagt det. Och för att hon var liksom on air. Jag tyckte det kändes som ett så rungande, varmt och härligt och förlösande. Vet du vad? Jag älskar dig också.
Mm.
Som att hon har velat säga det.
Ja.
Men att det bara har blivit I love you efter ett par glas vin.
Ja.
Hur känns det för dig? Jag blir så rörd av detta så jag höll på att smälla av.
Nej, men att det ligger så mycket hos mig allting kanske. Eller mycket...
Åtminstone att, något ligger hos dig.
Naturligtvis. Jag kan väl också känna att jag tycker att den föräldern över generationen har ett större ansvar att lära sitt barn och så vidare och så vidare. Och så skrumpnar det ihop till massa surhet för att man vill ha något som man inte själv ger kanske.
Nej, och det är ju fan svårt att vara den vuxna i rummet alla gånger man borde. Det är ju det. Vi pratade med min dotter förra veckan som highlightar faktumet att jag är dålig på att säga förlåt. Och det är säkert sant. Men jag tror också att det vissa gånger är att jag tycker att hon ska säga förlåt.
Mm.
Och så tar jag inte det största ansvaret för det, vilket jag borde för att jag är förälder. Utan så här, men jag väntar ut, för du gjorde mest fel, tycker jag då.
Mm.
Och hon kan få väntat ut det ibland. Ja, jag vet inte. Vi har heller inte riktigt tid än att vänta på att hon ska kolla det här hur mycket hon pussar det med Pippi. Så jag kommer ringa Pippi nu. Och kolla. Men alltså jag vet inte. Nu säger vi så här. Vi säger så här. Lottas bild är den sanna. Hon pussar ihjäl dig dagarna ända fram till du vet det. Du gjorde ett test på internet idag som säger att du har en trygg anknytning. Det kanske stämde.
Ah. Tänk om jag i själva verket lider av, vad heter det, Münchhausen by proxy.
Eller att hon lider av det.
Nej, jag gör det. Att jag bara har någon bild av att jag är liksom du vet, för att vi lever också en tid där vi ska liksom skärskåda och navelskåda sönder saker och ting.
Ja, men min kärsen på epoxy, då lägger man väl det på någon annan.
Ja, just ja. Man håller någon annan sjuk, ja. Ja, men precis. Jo, det är kvinnorna som håller mig sjuk.
Ja, de har det.
De som har mig sjuk. Alla kvinnor jag träffar med min kärsen på epoxy håller mig sjuk och får mig att känna mig mer fucked up än vad jag är.
Ja.
Tänk mig helt frisk, Martin. Åh, herregud, vi börjar närma oss slutet.
Ja, men vet du vad? Du är liksom också... Du är ju rätt frisk.
Ja.
Det måste jag säga. Mm. Men du gillar att utvecklas i rätt riktning. Och därför navelskådar du.
Mm.
Så Lotta älskar dig alltså.
Ja, tydligen. Känner mig nästan lite upplyft, ja.
Fan, ska jag komma... Jag kommer snacka med folk nu efter mig. Fan, jag har en polare, hans mamma älskar honom. Hon älskar honom!
Jag vet att hon sa, hon har ju sagt det förr. Hon sa det 86 när jag skulle på scoutläger.
Oh.
Kan jag hämta det emellan också, på engelska då.
Ja, ni måste jobba med ytterligare språk. Så jag känner att det, där finns något.
Mm.
Peter, te amo.
På tal om scoutläger, om jag får byta ämnen en smula.
Ja.
Jag var på ett scoutläger 1986. Jag var sjöscout på någonting som heter Scout 86 på Västerö, Stockholms skärgård. Jag var 11 år. Vi bodde i tält. Jag bodde med min bästa kompis Anders. Det var en väldigt rolig vecka. Gick trapperspåret. Och ett starkt minne från det, från den resan, från det lägret. Det är mitt första romantiska minne i livet. Vi hade ju de här blåa scoutskjortorna och den här lilla snörningen och sådär. Och sen så skulle vi gå från det här tältlägret där vi bodde ner till något som kallades för Markan. Där man kunde köpa typ te och godis.
Mm.
Jag hade en tia tror jag. Och så skulle jag gå ner och så var det en tjej där som också skulle gå dit samtidigt som jag. Och då sa vi, ja men då går vi tillsammans. Och jag minns inte om det var jag eller hon, men vi fattade varandras händer. Och gick till Markan, det kanske var en promenad på 200 meter. Och höll varandra i händerna hela vägen ner. Och jag minns att jag hela promenaden tänkte, jag vill inte att det här ska ta slut. Jag vill inte att vi kommer fram. För jag är så rädd för att då kommer vi släppa varandra sen. Vi kommer bli tvungna till det.
Mm.
Och jag gick långsamt. Och jag visste ingenting om hur jag skulle göra. Jag bara hade aldrig varit med någon liknande. Att hon ville hålla min hand och vi gick där. Sen kom vi fram och händerna släpptes.
Mm. Säg igen, hur gammal var du?
11.
11. Mm.
Sommaren 86.
Mm.
Minns det så starkt. Jag vet inte riktigt vad hon gör idag.
Nej, men den där känslan var ju liksom bedövande första gången man... Mm. Och att det är också så härligt att en handhållning kan väcka de starka känslorna.
Ja.
Det är så rent liksom.
Ja, men det var en tjej. Det var en tjej och jag var kille. Och jag gissar att det här var precis det liksom, absolut första uppvaknandet kring... Man började titta på tjejer på ett annat sätt.
Ja.
Precis liksom i början och börjat förstå att det är något med dem.
Mm.
Som är på ett lite annat sätt.
Mm.
Och alltså, bara ett par år innan det, då hade man kunnat gå och hålla varandra i handen. Det hade inte betytt någonting. Som dagiskompisar.
Exakt.
Då var det ingenting.
Nej, och 3-4 år senare så hade du varit könsmogen. Så då är det också laddat på ett annat sätt. Det här är en mellanperiod ju.
Precis.
Mellan barn och början på vuxenliv som precis. Är liksom... Ja.
I slutet på den akuta barndomen, om man säger.
Ja.
Man börjar nosa på liksom, vuxenhetens vår.
Det är också någonting som säger något om att man... När man tänker på den typen av historia eller den typen av minnen så säger det också någonting om att man ju ser väldigt också ljust på sin barndom. Att det fanns så mycket... Liksom, tillfällen av trygghet som gör att jag är inte en person som längtar bakåt i livet någonsin, tack gode Gud, för det skulle kännas väldigt jobbigt om man tyckte att det var bättre för. Men i en period i mitt vuxna liv, och det var när min pappa blev väldigt, väldigt sjuk och sen dog när han var så sjuk så att jag visste att han skulle dö i pankreacancer, då vet jag att jag kände så jävla tydligt att jag bara ville vara ett barn igen. Alltså det kändes som att jag orkar inte ha den här döende föräldern och själv ha massa små barn hemma och räkningar som ska betalas. Jag vill käka Mariekex och dricka saft i en sån här ursköld sirapsflaska på en filt i Nyborgstrand. Och så vill jag att han ska fråga om vi ska gå bort och spela tennis. Då vill jag verkligen tillbaks.
Mm.
Och liksom börja om. Fan, jag pallar inte vara här.
Mm.
så känner jag inte längre. Men så, jag vet att den känslan kom till mig flera gånger under några månader.
Kanske för att du plötsligt så tydligt tvingades bli den vuxna. Vilket du redan var, men...
Ja, jag satt ju också och väntade på att bli den äldsta mannen i familjen. Så att säga. Apropå detta, det känns nästan konstigt att inte bara... Alltså pratar vi om det en annan gång, men då förlorade din pappa tidigt ju.
Mm.
Du var ju tonåring. Mm. Har vi pratat om det?
Nej.
Nej, ja, för jag tänker att jag köper... Det känns... Vad fan vet jag? Vi är inga experter. Men jag tycker också att det känns förenklat att hela anknytningsmönstret skulle vara satt vid ett års ålder. Det kanske det är enligt den teorin.
Mm.
Men det måste ju finnas massa andra känslomässiga mönster kring trygghet som sätts under hela uppväxten och också under det vuxna livet.
Ja.
Blir du som vuxen sviken vid något tillfälle så sätter väl det något sår i dig som du bär med dig.
Mm.
I guess. Och du blir då, du är också storebror, din syra äldre än dig.
Mm.
Men du blir också äldsta mannen i familjen när du var 16 år då.
Mm. 17. Mm.
17, ja.
Men nej, och precis så som ettåring, alltså hela teorin måste bygga på att all form av romantisk relation är en total spegling av dina relationer med dina föräldrar av motsatt kön, I guess, främst kanske enligt den teorin, och det är för enkelt. Det är fint, jag håller med dig, jag var inne på det, att alltså, det här är ju en teori och den är rimlig, tänker jag. Men det finns mer.
Ja, det måste finnas mer. Du, jag undrar lite kring... Jag ville säga ghosting, men det är inte det riktigt. Men jag gick på dejt med en kvinna ett par gånger. Och vi gillade varandra. Vi hördes liksom under någon vecka där, lite varje dag. Och sen bara slutade vi höras. Samtidigt. Och då fick jag, och sen så tog det någon vecka och sen så skrev jag lite så här, ja, det här var väl, eller hon skrev till mig, så det var väl någon magkänsla från båda, I guess, som är lite konstigt att vi inte har hörts typ. Och så skrev jag lite vänligt för det över, men under tiden där så tror jag att jag hade någon panik. Jag kände mig som så här, fan, det var så länge sedan jag var i någon typ av date-situation. Hur fan, vad är det för regler där? När ska man liksom... Det blir så jävla jobbigt att tänka sig att man ska träffa någon ett par gånger och sen ska man avsluta det tydligt. Då blir det som att man har massa separationer som ett pärlband i livet. Hur gör du?
Men det kommer man väl inte ifrån. Det har man väl aldrig gjort. Någon gick väl på någon dejt på 1400-talet också och kände att det här blir inget. Inte så ofta, för det fanns ju bara en kvinna i byn.
Ja,
och en bonde. Men
då kunde han ju bara undvika henne sen. Det fanns ingen kontakt.
Ja, jag går förbi smeden istället. Nej, men jag tänker att problemet uppstår väl, eller konflikten, alltså känslan av besvär uppstår väl när man känner olika. Om båda känner ungefär samma så är det inte något problem kanske. Men...
Det här var det ju så det var ju helt problemfritt.
Ja, men alltså, vad fan, man behöver inte hålla på. Alltså, jag tror ju på tydlighet och ärlighet. Ärlighet ska vi prata mer om senare. Men framförallt på en rak förfrågan. Men så som den här datingkulturen ser ut i västerlandet idag, så tror jag att det ingår mycket i kommunikationen mellan människor, regler som är outtalade, som man känner och lär sig. Det är klart att man kan gå hem efter den första dödsen. Tack för trevliga samtal. Jag är inte intresserad. Ta hand om dig. Men jag är inte så säker på att den typen av liksom binär kommunikation behövs.
Nej, och jag tänker också tydlighet. Det som man antar att båda sidor undrar ofta om man har träffats några gånger. Det är så här, då skulle en tydlig fråga vara så här. Varför väntar du dig att få ut av det här? Hur ser du det här framåt? Men om du ställer den frågan till mig så skulle mitt ärliga svar vara: fuck do I know?
Nej.
Alltså jag vet inte.
Nej.
Det vet jag väl inte.
Nej. Och den frågan har jag också fått. Precis.
Mm.
Vad förväntar du? Ja, men frågan är så extremt... Den är så obeslöjad och oromantisk och själsdödande. För det ingår ju någonstans i hela premissen att träffa någon att man inte vet någonting. Och sannolikt så har båda en förhoppning om att man ska skapa en vänskap som ska fördjupas och leda till någonting annat. Kanske. Men så behöver det inte vara alla gånger. Men om det vet vi ingenting. Framförallt att prata som på datingappar och hålla på att diskutera sådana saker innan man ens har sett. Det går ju inte.
Det är
jättekonstigt. Vilket också leder till att datingsapparnas primära problem, och det är att det är en dimension, alltså det är lätt att göra ner datingappar liksom, att det är köttmarknad och kvantitativt och sådär, vilket det är, men det kan det också vara om du går på krogen eller träffar någon på andra ställen. Den stora skillnaden tycker jag är, som gör att det som är problematiskt med datingappar, det är att det är en dimension som försvinner, nämligen det faktum att man redan från början så har ju båda signalerat ett tydligt intresse. Man matchar, skriver, ses. Så båda har sagt någonstans att jag vill träffa en partner. Sen kan det vara någon som bara vill ligga eller träffas av andra skäl. Men i regel inbillar mig att det är så.
Mm.
Och det i sig tar bort någonting centralt ur hela förfarandet med att träffa någon. Om man är intresserad av någon på jobbet eller som man träffar på stan eller vad det nu är. Du vet inte ens om vederbörande är gift eller tagen eller har det minsta intresse för dig. Och det i sig är spänningsskapande och pirrigt. Och lite av det pirret försvinner från början.
Mm, håller med.
Vilket gör att det kan kännas lite mer tråkigt nu för tiden.
Mm, jag fattar.
Eller torftigt kanske är ordet. För jag tänker, det är en sån central del. Alltså, det är som, nu är det så mycket annat då, med känsligt och liksom flirta och så. Men om man, jag tänker, är det inte så att de flesta människor har setts på jobbet i alla tider? Är det inte så?
Kanske.
Och det gör väl folk fortfarande till stor del, antar jag. Men en flirt eller ett intresse som uppstår på en arbetsplats, den är så himla skör.
Mm.
Dels för att man är rädd att kliva fel och signalera ett intresse om man inte får det tillbaka och så vidare. Men en trägen person som verkligen vill något och som ändå inbillar sig att en motparten också har ett intresse, kommer sannolikt att göra någon form av framstöt.
Mm.
Med de risker som finns med det. Det är alltid en risk. Och de riskerna har eliminerats på en dating-app på något sätt. Där har vi redan från början gjort klart att intresse finns. Men den risken i sig tror jag är skapar romantik. För att när man har övervunnit det där initiala hindret och närma sig någon och blir bemött på samma sätt och det uppstår en romans, då är det någonting som skapar styrka i relationen, för att du har ett större hinder att övervinna.
Ja, och du har liksom en krydda, ett salt, ja, i hela ekvationen. Exakt. Som liksom
det finns
får blodet att flöda lite mer.
Precis.
Jag håller med. Jag slår mig också när du säger det där, att jag har faktiskt aldrig träffat någon på jobbet. Jag tror ändå, förr så pratades det om att det var så här, hur ska man kunna gå ut och bara träffa någon på krogen och hitta riktig kärlek? Det är nog det jag har gjort med alla mina långa relationer. Sprungit in i dem. Och sen så har det blivit något eller inte. Och sen har man sett sig igen. Ibland tog det lite tid en annan gång. Och sen har det blivit liksom kärleksrelation på 3 år.
Mm.
Förutom en, henne ska vi ringa någon gång. Det var en fin relation. Jag var ihop med en kvinna i flera år innan jag träffade min exfru. Och henne, hon var servitris på ett ställe där jag käkade, och jag blev så, tyckte hon var så jävla kul och härlig.
Mm.
Så jag började gå dit och käka frukostlunch och middag varje dag.
Ja, det är det.
Ja, och så tog vi det därifrån.
Ja, fint. Och gå dit på grund av henne.
Ja.
Det är romantiskt bara det.
Ja. Och då var det precis det där. Vem fan är hon? Jag vet inte ens vad hon heter.
Nej.
Är hon upptagen eller inte?
Nej.
Och jag kan ju inte bara gå dit dag 2 och sätta mig och ge en lapp med mitt nummer. Det blir för aggressivt.
Mm-hmm.
Så då fick man liksom undra och kämpa och hålla på ett tag. Och så blev det liksom en underbar kärleksrelation av det.
Jag förstår.
Mm.
Jag träffade en tjej på jobbet när jag var 20. Och vi jobbade på en slags kontor, kan man säga. Och jag var ju så förtjust i henne. Och det höll ju på i ett halvår. Och sen så hände det något ett tillfälle då på något... Det var inte ens en fest. Jag tror att vi... det hände grejer.
Vad hände?
Nej, men jag vet vad. Minnet är så svagt. Det är lite suddigt. Vi ska ringa henne vid tillfälle och se om hon kommer ihåg. Men som jag minns det så kysste vi varann när vi skulle hämta några kontorsstolar i en källare.
Mm.
Du förstår ju laddningen i det.
Alltså dagtid?
Ja.
Inte i samband med någon julfest?
Nej, det var ingen julfest. Det var liksom kontorstid. Och så var vi kanske för första gången själva i samma rum. Och skulle bära någonting. Sånt där hände inte på Hinge.
Nej, fy fan vad mysigt. Nu slår det mig att jag också hade en sån i tidig ålder. Mm. Att jag hånglade med en tjej som jag var kär i. Någon sån här loggstation på Strix, något rum med någon dator och band där. Och... Fint.
Nej, men jag tänker att det där saltet som du kallar det, det är ju liksom någonting som har ett värde. Mm. Och det är det som är, och det är väl därför folk alltid vill säga, vi behöver inte säga att vi träffas på Tinder. För att det låter tråkigt, men vad fan, man kan ju bli lika förälskad där, naturligtvis.
Ja.
Men så som jag identifierar hela liksom, motståndet med appar, så är det det som är liksom lite turist.
Mm.
Kommer du ihåg att du och jag, vi stod på Mälkvist och drack öl för ett par år sedan, och så var det någon tjej där som jag tyckte var skitläcker, och så sa du, nu ger du ditt nummer till henne. Kommer du det?
Nej.
Kommer du inte ha det? Kanske när det nu var.
Ja.
Visst, och så var någon, och så stod jag stod och viskade och så tyckte hon var snygg och hon såg så ball ut. Hon var militär, tror jag.
Nej.
Hon hade en form på sig.
Ja, men det var det ju därför bara.
Kanske. Ja. Men kommer du inte ihåg det här? Nej. Och du sa, ge ditt nummer. Och det gjorde jag.
Ursäkta major, jag har ett telefonnummer. om kaptenen, ursäkta ett tag. Så ska
jag... Hey sergeant. Nej, hon ringde aldrig.
Nej, jag var tvungen att dra till fronten. Viktiga grejer, Flasse. Det känns som att vi har liksom vandrat lite down memory lane idag. Som två nostalgiska gubbar som minns den rena kärleken från förr. Det får du fan vara slut med sen.
Du som satt och koketterade för 10 minuter om att du minns han inte tycker att det var bättre förr.
Exakt, exakt. Nej, uppåt framåt.
Ja, som TV4 sa.
Ja, uppåt framåt nästa vecka.
Under deras heydays, ja. Upp och framåt, men Martin, jag känner att jag har inte så mycket mer på hjärtat idag.
Inte jag heller, men om en vecka då ska du få höra på grejen.
Dito, nu kommer Johanna Frostlings fantastiska dödsnö. Hej då.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och, ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.